Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Halli, hallå på er alla gött och god morgon.
Hej på er allesammans, här är vi.
Idag så vill vi bara passa på att säga att vi kommer prata om ADHD ihop med en expert.
Ja. Otroligt.
Och vi vill egentligen bara säga att vi kommer prata om hur ADHD fungerar alltså generellt. Så vissa som lyssnar kommer känna igen sig allt och andra bara vissa delar. Eftersom att ja, diagnosen är ju så himla olika för alla. Ju.
Ja, nej, men exakt. Och vi har ju faktiskt typ 3 olika perspektiv på den här diagnosen. Ju. Mm. Alltså för att jag lever ju då med Jakob sedan 16 år tillbaka. Som nyligen har fått sin lilla ADHD-diagnos. Exakt. Och sen så jobbar jag ju ganska tajt med dig, du, din lilla göttegumma.
Ja, om någon mot förmodan har missat så har jag ADHD ju. Och jag fick ju den diagnosen för typ 6 år sedan. Har ju pratat ganska mycket om den i podden genom åren som varit nu.
Ja.
Men nog om det, för nu kör vi igång.
Idag sitter vi väl här med den mest liksom välutbildade person vi någonsin haft här i studion, eller?
Ja, förmodligen.
För du och jag är inte jättevälutbildade kanske. Men och inte nog med det, så är hon ju snygg. Och hon är charmig. Och hon är otrolig. Och hon är både psykolog, författare och föreläsare. Och det är ingen mindre än Martina Nelson!
Vilken fin introduktion. Jag har nog aldrig fått en sån fin introduktion. Nej, med massa härliga attribut.
Ja, såklart. Va? Vi är så glada att du är här, verkligen.
Nej, alltså vi är så glada.
Alltså Elinor, hon har nog aldrig varit så här peppad någonsin.
Aldrig.
Att få podda.
Aldrig.
Det betyder att jag kan gå.
Jag håller i mig då, känner jag bara.
Eller hur? Det blir ett 2 timmars avsnitt helt plötsligt.
Ja, det brukar bli så. Uh-huh. Det brukar liksom bli del 1 och del 2 och del 3. Jakob tror att han ska få del 4 och 5 till och med. Sen han gästade här för några veckor sedan. Men du berättade ju faktiskt här precis innan vi klev in i studion att du inte lyssnar på poddar. Så vi förstår att du inte lyssnar på oss heller.
Och det är helt okej. Men jag kommer börja göra det. Jag säger det varje gång. Men den här podden ska jag... Nej, men jag spelar in poddar. Men jag känner att jag hinner inte.
Nej, jag vet. Jag är med dig. Jag hinner inte heller. Men då är det i alla fall så här. När vi har en gäst så börjar vi alltid med 5 snabba. Bara för att komma igång lite. Och då är det ju bara snabbt. Det som du får för dig att svara. Ja. Helt enkelt. Så att vi börjar. Fråga 1. Har du själv någon i din närhet med en NPF-diagnos?
Yes, absolut.
Mm-hmm. Vilken är din favoritbok du skrivit?
Ja, men det är nog min nyaste bok. Ja. Den som heter Vem hjälper den som hjälper? Som riktar sig till anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Det är nog min favoritbok skulle jag säga. För den ligger mig väldigt, väldigt varmt om hjärtat.
Mm-hmm. Angående ADHD. Tycker du att man ska gå privatutredning eller utredning via landstinget?
Men jag tycker ju att man borde få en utredning via landstinget. Ja. Problemet är att det är många som inte får det. Och därför, alltså antingen nekas eller behöver vänta i flera år. Så då behöver man vända sig privat.
Mm.
Så att egentligen borde ju alla få det finansierat, de som behöver.
Mm.
Men
det finns ingen då som du tycker är bättre eller sämre?
Ja, men min mottagning är såklart bäst.
Ja, såklart.
Nej, men alltså, egentligen beror det ju mycket på alltså, vem man träffar. Alltså utredningsteamet, vilken psykolog, vilken läkare och sådär.
Ja.
Och man vill ju gå till en mottagning som jobbar mycket med kvalitet och senaste forskningen.
Just det.
Som då min mottagning.
Bra, snyggt. Ja. Medicinering mot ADHD eller inte?
Ja, alltså vissa, jag tänker det är en del, men sen är det så mycket annat som man behöver jobba med också. Inte bara medicin, utan det är ju psykologiska insatser, arbetsterapeutiska insatser. Sen är det inte alla som behöver medicin såklart, men vissa är väldigt hjälpta av det. Och då tycker jag att man ska ta det.
Mm. Jobba som psykolog, författare eller föreläsare?
Författare skulle jag säga.
Författare.
Ja, men det är så fantastiskt. Jag har en sån dröm att jag sitter i Italien på ett café och bara skriver böcker. Så att jag älskar ju det. Men jag tycker ju om psykologjobbet och föreläsarjobbet också.
Gud vad kul.
Ja, det var de fem snabba.
Ja, men bra jobbat.
Jag... Verkligen.
Ja. Man skulle kunna ha så här en timmes utlägg om varje fråga.
Verkligen.
Ja, men jag kände också det snabba. Så jag var så här, hur ska jag svara snabbt? Jag vill prata jättemycket om det här.
Ja, men vi kommer ju djupdyka lite i alla de här ju, i avsnittet.
I din mottagning och när du föreläser och sådär. Dina patienter då, eller de som lyssnar. Är det oftast de med en ADHD-diagnos eller är det anhöriga till personer med en NPF-diagnos?
Ja, men det är ju både, alltså när jag föreläser så är det ju dels anhöriga, men det är ju personal som jobbar med personer som har olika, ja, men ADHD eller psykisk ohälsa och sådär. Och sen så föreläser jag också för de som lever med ADHD. Mm. Så det är väldigt brett. Alltså jag föreläser ju inom skola, på många företag. Framförallt om ADHD på jobbet. Och det är ju väldigt roligt att man börjar prata om det mycket mer. På arbetsplatser.
Mm.
Och vad föreläser mer? Kommuner. Ja, lite blandat.
Och liksom med din erfarenhet, tycker du att ADHD är en superkraft?
Det här är så laddat. Nej, men så här, jag brukar säga, jag skulle inte säga att det är en superkraft. Eftersom att det är så många som lever med det här. Och kämpar emot vind under så många år. Och jag brukar inte säga att man har tagit sig dit. Man har tagit sig tack vare sin ADHD. Utan trots sin ADHD. Sen är det ju så att jag menar, det är två sidor av myntet. Alltså alla egenskaper och symptom kan ju i en situation bli en utmaning. Men en annan situation är en tillgång. Jag menar att vara otålig. Kan ju vara ganska problematiskt om du måste stå i kö till exempel. Eller ni vet den här som alltid tränger sig först i kön. Och
Jakob.
Så. Ja.
Han tränger sig alltid, jag skäms så mycket.
Aha. Sen kan det ju vara så att det kan ju vara en tillgång på så sätt att ja, man får saker gjorda. Att man inte väntar.
Man får betala liksom... först på ICA.
Ja exakt, det är ju tillgång.
Ja. Ja, så det är väl egentligen mitt svar. Så ingen superkraft utan mer i rätt sammanhang. Och man får, alltså, jag menar med självkännedom och man har tagit sig, alltså förstått mer om sina egenskaper så kan man ju använda sig av sina egenskaper på ett annat sätt. Och i rätt miljö så kan det ju bli en tillgång, men inte en superkraft skulle jag säga.
Mm. Och vilken liksom, missuppfattning skulle du säga är vanligast att folk har om man har det?
Ja, men det här gamla att det skulle ha med begåvning att göra och det vet vi att det gör det inte. Utan, alltså, ofta är det så att ju senare i livet man får sin ADHD-diagnos desto högre begåvning har man. Det är faktiskt forskning som har visat det. Och det kan ju bero på att man så här, ändå klarat skolan eller att man själv hittat så här, kompensatoriska strategier som gör att man ändå klarar sig ganska bra trots sin ADHD. Då. Det ska vi säga. Men sen skulle jag också säga att det är ganska många som ja, men går ut i media och berättar om sin ADHD-diagnos och så. Och då är det ju egentligen bara det vi ser. Vi ser vad någon beskriver. Men vi ser inte baksidan av det. Vi ser ju bara, jag menar, en känd person som går och berättar att den har ADHD. Vi ser ju bara det lyckade, om man säger så. Det vi visar upp. Vi har ju ingen aning om vad som står bakom det. Mm. Och då tror jag att det är ganska många som tänker att men den där personen kan väl inte ha så himla stora svårigheter. Den har ju ett jobb eller en karriär eller vad det nu kan vara. Så att det skulle jag säga också.
Men jag tycker också att det känns, alltså som nu när Jakob har fått diagnosen så känns det också som att, om man nu får generalisera, att väldigt många äldre inte kan så mycket.
Mm.
För de är väldigt så här, men vadå, han kan ju sitta still. Han klättrar inte i gardiner. Man bara, nej han är ju 34, fyller 35 så kan vi hoppas att han inte gör det. Men alltså så här, det känns som att de tror att det bara handlar om det här hyperaktiva.
Ja, ja.
Och att man liksom måste vara typ dampig för att man ska ha ADHD. Så det känns som en så här fördom för mig som många, men kanske den äldre skolan har.
Vad bra att du la till den. Och att, men den stereotypa bilden av vad ADHD är. Och det är inte så, för det ser ju så olika ut hos alla. Det är ju jättemånga som, ja, men som du säger, när man blir vuxen då lär man ju sig vad man förväntas göra och inte göra. Du skulle aldrig springa runt på ett möte. Eller, Det skulle bli jättekonstigt om jag kom hem till er och så klättrar då Jakob i gardinen liksom.
Alltså inte helt omöjligt, visserligen just i min familj, men...
Ja, exakt. Ja. Kanske.
Nej, men han är ju inte... Nej, men exakt. Mm. Alltså, så är det ju. Och det kan jag tycka är ganska tråkigt. Mm. Just för att så här... Som jag då har fått förklara för många, jag som har levt då med Jakob i 16 år, att så här... Men vad är ni inte fattar? Han får ju inte ihop sin vardag. Mm. Vad är det ni inte förstår? Det handlar inte om att han är hyperaktiv och springer. Alltså, han visserligen springer till saker. Alltså, han är väldigt så mycket rörelse. Men det är ju inte det som är problemet.
Nej,
det är ju inte där ADHD-problemet ligger för oss, om man nu säger. Mm. Nej, men det är väl lite tråkigt, kan jag tycka. Mm. Att man inte är så påläst. Eller,
ja, men sen så känns det också som att det här med att få en diagnos senare i livet. Att det inte bara handlar om strategier man har själv heller. Utan att det oftast finns liksom ett anhörighetsnätverk eller liksom... som är fallskärmen på något sätt, som har stöttat upp. Och det är därför problemen inte har blivit så... Man kan leva med dem, liksom. Mm.
Mm. Och det är ju så himla vanligt att det är anhöriga som stöttar upp. Det är jättemånga som kommer till oss där det är en anhöriga som verkligen är så här... Det funkar inte.
Mm.
För att det är den personen som får göra ganska mycket. Mm. Och skulle det försvinna så skulle det bli mycket tydligare.
Mm. Mm.
Men sen är det ju många... Jag menar, vissa i ett sammanhang, vi säger att under skoltiden fick man kanske hjälp av föräldrar, det fanns ju tydliga ramar och sen kom man in i ett nytt liksom, livsperspektiv. Jag menar, att bli förälder helt plötsligt, det är ju jättemånga som där faller igenom till exempel.
Mm.
För att det är något ytterligare, du ska inte bara ta hand om er själva utan nu är det någonting ännu mer.
Verkligen. Så var det exakt för oss.
Ja.
Det var ju när vi fick barn som jag sa att Jakob, nu måste vi skaffa hjälp. Mm. För att helt ärligt, jag får inte ihop det här längre.
Nej.
Det går inte.
Nej.
Jag kan inte ha hand om 4 personer själv. Liksom.
Men det där är ju verkligen, därför är det så viktigt att lyfta det jobb som anhöriga gör.
Mm.
För att det är ju dels alltså avlastning praktiskt, alltså få ihop allting, det kan vara emotionellt.
Mm.
Det är egentligen... Alltså utan anhöriga så skulle ju vården klappa ihop totalt.
Mm.
Alltså det skulle ju inte funka. Vi skulle ju inte kunna ta hand om alla som inte fungerar på olika sätt.
Mm.
Så att anhöriga gör ett jätteviktigt jobb, men det är viktigt att få hjälp för att anhöriga orkar inte hur länge som helst, som du säger nu till exempel. Att, att ta hand om 4 barn, lite så. Det är ju jättetufft.
Mm. Och jag tänker det här med äldre generationen och kunskap och så. Om det är någon som lyssnar som inte har koll på en ADHD-diagnos, om du kortfattat skulle beskriva, vad är det för problem man har?
Bra, Elinor.
Ja, precis. Vi bara kastar oss in. Nej, men man skulle kunna säga så här. Alltså, dels har man svårt med koncentration, uppmärksamhet och rastlöshet. Men jag brukar istället beskriva det som att man har regleringssvårigheter. Det vill säga att du har svårt att reglera energi. Antingen har du jättemycket energi eller ingen energi och det går upp och ner väldigt fort. Svårt att reglera känslor. Är svårt att reglera motivation, impulser, aktivitetsnivå. Så det är liksom som att alltså man fungerar på en väldigt ojämn nivå. Ena perioden fungerar man inte alls. Andra perioden funkar vissa saker. Man, det blir väldigt ojämnt helt enkelt.
Och vad blir liksom skillnaden då? För väldigt många har ju de här problemen själva. Att man har problem med att koncentrera sig eller energin tar slut. Eller vad det kan vara. Vad är då skillnaden från någon utan en diagnos kontra med en diagnos?
Ja, men precis. Det är ju... Men alla har ju de här egenskaperna och symptomen mer eller mindre. Sen är det ju vissa som har väldigt mycket av det här som gör att det leder till en funktionspåverkan. Det vill säga att anhöriga får stötta upp, att det påverkar familjeliv, relationer, arbete, skola, utbildning.
Mm.
Då talar vi om en diagnos, kan man säga.
Ja. Och vad ser du för skillnader i liksom beteendet flickor versus pojkar med ADHD?
Ja, men det är ju på gruppnivå. Sen är det inte så för alla.
Nej.
Det är ju att många flickor väldigt tidigt lär sig att hur man ska agera och hur man ska vara på olika sätt. Att man kanske inte... Och sen är det ju också så att ofta är det så för flickor så vad ska man säga, överskuggar den här psykiatriska samsjukligheten. Alltså ångest, depression, utmattning och så. Överskuggar och många gånger förklarar vården och skolan med de här svårigheterna med egentligen att det kan handla om då den här psykiatriska samsjukligheten. Nej, men egentligen är det väl problem med kompisar eller att det är, det är nog depression eller det är emotionell instabilitet eller sådär. När det egentligen handlar om underliggande ADHD. Så att flickor får ju sin diagnos och nu, alltså för inte så länge sedan så var det nästan 10 år senare än pojkar, men nu den senaste forskningen som min kollega har gjort, Lotta Borg-Skoglund, som visar att det är 4 år senare. Så det är ju ganska mycket 4 år senare. Alltså, tänk er 4 år under skoltiden eller vuxna livet. Det är jättemycket. Och där vet vi att det händer, alltså det påverkar ju självkänslan, det påverkar ja, men just det här som jag sa, man kan utveckla annan psykisk ohälsa.
Ja. Och vad kan det då få för konsekvenser på lång sikt för kvinnor att få sin diagnos senare?
Ja, men det är just det här att man alltså, ofta utvecklar olika former av psykiatrisk samsjuklighet.
Och vad är samsjuklighet eller exakt för de som inte vet?
Ja, men det är just ångest, depression, ätstörningsproblem, problem i nära relationer. Självkänslan påverkas ju ofta enormt mycket. Jag menar, jag har träffat så många vuxna som... Egentligen så börjar det ju ibland med att barnen får, att man gör en utredning för barnen och så känner föräldrarna igen sig i problemen. Och då så här, men på min tid pratade vi inte om det här. Då pratade vi om, ja visst, så här, obsklass. Alltså, det är också så här, observationsklass. Alltså, det är så konstigt.
Det är så sjukt.
Ja. Och under de åren så händer det ganska mycket då att man inte fått rätt förklaringsmodell och rätt stöd. Och man börjar anklaga sig själv. Vad är det för fel på mig? Mm. Varför får inte jag till det? Det verkar som att alla andra får ihop det. Alltså man brakar liksom samman på olika sätt i sin självkänsla, i sitt psykiska mående. Så att det har ju jättestora konsekvenser att inte få rätt stöd och hjälp i tid. Mm. Det,
men du Elinor, kan du känna, för du har ju ganska mycket självhat ju.
Ja.
Och sätter sig mycket i ditt psyke. Mm. Kan du känna att du tror att det hade varit annorlunda om du hade fått din diagnos tidigare i livet?
Ja, jag tänkte faktiskt på det här i morse och jag tror det. Mm. För jag fick min diagnos för typ 6 år sedan.
Mm.
Och då hade vi flyttat till hus och jag sökte hjälp för att jag fick min första anställning. Och då gick liksom inte livet ihop jag plötsligt.
Mm.
Och jag tror att om så här, när jag var liten, för jag var så här klassiskt egentligen, ADHD-barn i skolan. Att alla människor runt omkring, för man är så beroende av så här, lärare, vuxna, tränare när man är ett barn och deras vägledning, guidning i livet och så. Och hade de känt till att jag hade ADHD, då tror jag att de hade behandlat mig på ett annat sätt.
Mm.
Kunnat stötta upp med vissa grejer som jag behövde ta itu med själv. Mm. Och istället för att alla liksom sa till mig att det måste vara något fel, vad det nu än kan vara. Skärpa till dig. Bla, bla, bla.
Fick du mycket tillsägelser?
Ja, gud.
Alltså,
Alltså jag kände ju alltid att det var något fel. För jag visste ju hela tiden vad som förväntades av mig. Men så kunde jag inte leva upp till det.
Nej.
Och sen på det fick man utskällningar. Så man anklagade sig själv redan från första början på något sätt.
Och det är en sån tydlig konsekvens. Alltså att det blir just att det påverkar självbilden och självkänslan. Det är ju så himla vanligt.
Mm.
Och just det här med självhat. Jag är ju med i ett forskningsprojekt där vi utvärderar en ska man säga, behandling eller kurs för par där en eller båda har ADHD.
Mm.
Och nu senast kom det upp väldigt mycket om just självhat. Hur vanligt det är. Och för en anhöriga blir nästan det jobbigaste. Att man har en som står nära som ja, men klankar ner på sig själv och har det här liksom självhatet. Så att det är ju tufft för alla inblandade. Och det är verkligen en sån konsekvens.
För det har ju vi pratat om ju. Just här, Elinor är ju sen ganska ofta och hon har grejer för sig. Och jag kan ju märka direkt om hon har glömt sin medicin och sådär. Och jag vet att du har, nu låter det som att jag ska hylla mig själv här, men jag vet att du har flera gånger sagt att du är så himla snäll, eller vad du brukar säga, att du har sån tål...
Förstående bara.
Mm. Ja, för jag säger liksom, alltså om hon är sen, det är klart att innerst inne så är det ju lite så här, Elinor har en tid att passa efter, men jag vet ju att hela vägen hit från Nacka så har hon suttit i bilen och bara, vad är det för fel på mig, varför kan jag inte bara åka i tid, eller varför hittar jag inte det, eller varför gjorde jag så här, eller varför, alltså du vet det. Och att man då liksom hela tiden försöker backa själv så att Elinor inte ska känna ännu mer självhat då som hon får. Och samtidigt som, nu har ju inte vi den relationen, men jag vet ju till exempel som Jakob har ju dock inget självhat. Peppar, peppar, som är väldigt skönt. Men typ som för Phil då, alltså Elinors man, att det blir också jobbigt för oss anhöriga. Att för att jag menar, vi måste ju också ibland kunna bara få, vad är det för fel på det? Jag orkar inte! Alltså, eller vad det nu kan vara. För att vi kan ju inte hålla inne hur mycket som helst heller.
Nej.
Fast håller vi inte inne så vet vi att vi triggar någon sorts liksom, panik hos den andra. Ja, det är en jäkla jobbig situation.
Ja, men det är verkligen.
Och liksom hitta en balans.
Nej, men det går ju typ inte. Alltså, för att jag kan ju få dåligt samvete för det också.
Ja, för du vet ju också att
ja, för jag tycker att det är rimligt att du får ett bryt eller Filip får ett bryt. Mm. och jag fattar ju också att så här, då sitter ni där och bara ska hålla ihop det fast ni egentligen är svinirriterade eller bara så här, jag vet ju vad ni tänker hela tiden. Och klart att ni ska få säga det också.
Ja, men det är verkligen en sån balansgång. Och som anhörig kanske man blir en person som man absolut inte skulle vilja. Alltså så här, tjatig, jobbig. Så det är ju det som man behöver lyfta, liksom, båda perspektiven. Och framförallt tror jag att ha den här förståelsen som nu känns som jag är så här, er parterapeut.
Jättehärligt, jätteskönt.
Ja, men den här förståelsen som du ändå har då, att du vet att det här är inte något som den här personen gör med vilja, utan det är så här, du vet vad du borde göra men har ändå svårt att få till det. Och det är ju det som är egentligen kärnan i ADHD, att du vet precis vad som förväntas och att man ska komma i tid och man ska förbereda god tid och allt det här, men ändå så får man inte ihop det. Och det är så viktigt att man förstår att det är inte, alltså man gör inte det med mening helt enkelt. Tror man det så tror jag att det blir tuffare. Ja, men den här gör det, och det har ju visat sig också ganska mycket i forskningen att ofta är inte symptomen i sig, utan det är tolkningen av symptomen som gör att det blir jobbigt.
Just det.
Eller att man kanske tolkar att okej, den här personen kommer hem efter jobbet och bara lägger sig på soffan. Och jag får göra allting. Min partner bryr sig inte. Men egentligen kanske handlar om att den här personen med ADHD behöver den här återhämtningen efter jobbet. För man är helt slutkörd, orkar ingenting. Och får man bara den här halvtimmen så kanske man orkar mer sen. Så att den här tolkningen brukar ofta vara det som ställer till det ganska mycket i relationer faktiskt.
Jag känner ju sjukt mycket skam över det också. Alltså ibland kan jag ju få sån jävla ångest. Det var att tänka på att Filip på något sätt är min vårdare hemma. Och att jag typ är hans, jag vet inte, patient också. Alltså det är ju mer riksångest av att tänka på. Och du då, upplever du att det är många patienter som du möter som besitter liksom mycket känslor av skam?
Ja, alltså absolut. Mycket skam och skuld. Det är jättevanligt. För vi har en tydlig bild av, ja, men framförallt kvinnor, eller också män, men att vi har en bild av att så här, det här ska man klara när man är vuxen. Det blir nästan ofta ännu svårare när man blir vuxen, för då är det så här, nu ska jag ju vara självständig och jag ska inte vara det här vuxna barnet och få ihop familjelivet och så. Och så får man inte det, och så blir det mycket skam och skuld, och det här i relation till andra också, att andra får vänta, andra får ta hand om och fixa. Det är jättevanligt med skuld och skam skulle jag säga. Det får vi jobba ganska mycket med.
Och om man pratar då om skam och ADHD och sen, framförallt mammarollen. Vad tänker du spontant på då? Alltså, finns det några så här generella problemområden? Men vi är lite inne på vad det är man ska klara av och sånt där. Och man har ju en väldigt lång to-do-list när man har kids. Och mammarollen och ADHD då? Finns det något specifikt du tänker på? Liksom?
Ja, men man brukar ju säga att ADHD-hjärnan blir mycket lättare överbelastad. Så det är väl egentligen en viktig del, att man, alltså allting tar ofta mycket mer energi. Du ska få ihop allting. Tänk er hur mycket det är att så här planera, du ska ha koll på barnet, du ska laga mat, du ska orka ett jobb. Alltså det blir hur mycket som helst för vem som helst. Har man då ADHD som har med en mer överbelastad hjärna, så blir det ju kanske för mycket. Så det skulle jag vilja säga är ett område. Sen skulle jag också säga det här med tålamod. Jag menar, det har ju alla svårt med, kanske. Eller jag vet inte hur många.
Jag har ju inget tålamod alls. Utan att ha det så till.
Nej. Och då är det ju liksom, alltså just det här föräldraskapet då. Att vara den här pedagogiska med mycket tålamod. Och man ska, jag vet inte, planera i god tid så att det inte blir så där stressigt på morgonen. Ja, men hela livspusslet. Vissa tycker inte om livspusslet, för att då tänker man att det är ett pussel som ska passa ihop. Men jag tycker ändå att det är ganska bra att prata om. För att det blir svårare att få ihop allting, tänker jag.
Och så anknytning, sömnbrist. Är det något som dina patienter har problem med?
Ja, men sömnsvårigheter är ju jättevanligt vid ADHD. Alla har ju svårt med sömnen när man är förälder. Men har man ADHD kanske det blir ännu svårare, eftersom att många har sömnsvårigheter. Men anknytning skulle jag inte säga, alltså så där finns jättemycket forskning att det skulle, inte vad jag känner till, för det finns inget som säger att man vid ADHD har svårare med anknytning. Däremot så ska man ju komma ihåg en viktig faktor, som är ju att ärftlighet är ju väldigt, alltså ärftligheten vid ADHD är väldigt hög. Vilket betyder att man kanske kommer få barn eller har barn med liknande svårigheter. Och det i sin tur blir ju extra utmanande. Alltså antingen kan det vara att man känner igen sig i barnet för att man själv har ADHD och man har ett barn. Eller också gör man inte det. Man ser det hos sin partner och sådär. Så att det kan ju också ställa till det. Och så vet man att sådär var jag också när jag var liten. till exempel.
Har du tänkt på det med Gugge? Tror du att han har någon, eller alltså en ADHD-diagnos? Eller är det för tidigt att säga? När börjar man titta på?
Det är så olika. Vissa syns det ju jättetidigt att man är väldigt... Alltså det man brukar se tidigt är ju framförallt en viss överaktivitet, om det finns.
Jack.
Och sen också brukar man ju se, ni får ju tänka att det här är bara tecken på, det finns ju, man behöver ju se hela bilden, men det kan ju också vara, som är väldigt vanligt hos barn, som man ser att man har svårt med förändringar, plötsliga situationer och så, att man måste förbereda sitt barn väldigt mycket, men också intryckskänslighet. Vi brukar säga perceptuella avvikelser, som är just att man kanske inte äter så mycket, eller man äter inte vissa grejer, man äter väldigt selektivt, man bråkar ofta om kläder, vad man ska på sig, hur saker känns mot kroppen och lite sådär.
Okay.
Och de sakerna brukar man väl se just tidigt. Det. Men annars skulle jag säga, återigen, har man flickor så brukar det synas lite senare.
Och hur forskningen idag, vad ser man för... Hur stor är risken för att ens barn också får en ADHD-diagnos?
Det är svårt att säga risken så, men vi brukar säga att ADHD till stor del då förklaras av ärftliga faktorer till 80%. Så 80% kan förklaras av ärftliga faktorer, men det betyder inte att man har 80% risk.
Okay.
Jag skulle säga så här, att man kan tänka precis som att ens barn föds med... vissa, ja, men utseendet är väldigt likt, så kan ju egenskapen vara väldigt lika. Men det behöver inte betyda att man, jag menar, vet man om det här så kan man ju ge rätta förutsättningar. Jag menar, ha en omgivning som förstår när man får ett utbrott, att det kanske är att, oj, nu blev det en plötslig förändring här, det blev väldigt jobbigt. Att, alltså ha den här förstående, det här förstående bemötandet, så som Melina har.
Ja, men det där är faktiskt roligt, för att jag har en annan, eller några andra vänner vars dotter har fått ADHD precis. Och hon är alltså 19. De är kanske inte heller jättepålästa om just ADHD. Ja, och så berättade de då, för de skulle på middag och hon får ett raseriutbrott. Och de har ingen aning, vart kommer det här ifrån? Är det medicin? För hon är precis på medicin och bla bla bla. Och då frågade jag så här, men vad gjorde ni innan då? Ja, nej, hon var hemma och sminkade sig, så bad jag, för jag blev sen, så jag bad henne åka hämta hunden på hunddagis.
Mm.
Jag bara, ja, jag bara, där har ni ett svar. De bara, vad menar du? Jag bara, nej, alltså, jag är ingen läkare nu, jag är, alltså, så här, men det värsta ni kan göra mot en ADHD-person, det är att ändra deras liksom, rutin så här och tycka att hon, eller han då, men i det här fallet hon, bara ska finna sig i det och tycka att det är kanon. Mm. För att hon har planerat i sin hjärna, hon ska säga att hon ska sminka sig, hon ska klä på sig, hon ska göra det här för att hon ska åka, jada, jada, jada. Och sen ringer du, för oss är det bara, men du kan väl bara ta bilen och hämta hunden, det tar en kvart.
Ja.
Jag bara, men för henne blir det jätt... Och då var det liksom så här... du tror... Alltså jag bara,
exakt,
men,
så.
Jag bara, det är ju självklart att det är därför. Det handlar inte om att hon tycker att ni är dumma i huvudet. För det är ju det hon skriker förmodligen eller något. Men utan, hon får panik i sin hjärna. Hon så kan liksom inte hantera det. Och då var det som att båda två bara... Ja, vad skönt typ. Mm. Jag bara, ja, alltså jag tror det. Mm. Alltså,
ja, men här
det...
har vi psykologen. Nej, men det är ju precis det. Och det är därför många tänker att det här med plötsliga förändringar eller när det inte blir som man har tänkt eller så kopplar till kanske autism eller så. Men vid ADHD är det jättevanligt. Mm. För att har man liksom en överbelastad hjärna och så har man tänkt precis hur man ska få ihop det. Och så blir det någonting som inte blir enligt den planen. Så blir det jättejobbigt.
Typ Filip säger mitt i stressen när man ska åka iväg. Kan du bara innan vi drar plocka undan dina tre tröjor som ligger där? För mig är det så här. Alltså jag fattar ju själv att han egentligen bara. Det är ju ingen stor grej. Men för mig där och då blir det bara så här. Vänta. Då ska jag hitta galgar till de här tre plaggen. Jag ska hänga in dem i färdig ordning. Nej vänta, nu var det kaos i garderoben. Så måste jag först lägga in tvätten så jag ska veta var... Alltså det blir så här evighetslångt projekt.
Mm. Mm.
Och så får jag ett utbrott typ.
Ja.
Mm.
Och det med barn också hörde jag en kompis berätta om. Hon skulle åka iväg med sina barn och sina vänners barn och handla glass. Barnen blir jätteglada såklart. De kommer fram. Och då säger hon så här, ja men ni får välja mellan typ Piggelin och den här pinglassen.
Mm.
Varpå barnet med ADHD får världens utbrott.
Mm.
För den hade hela tiden tänkt när hon sa att de skulle få glass.
Daimstruten.
Ja.
Mm. Och bara, va? Men du sa ju, alltså, exakt, så fattar man inte så blir man bara helt över, vad säger man? Känslorna tar över bara.
Ja. Och tänker då att det är väldigt vanligt att barn får ofta, speciellt barn med ADHD får ofta mycket utbrott.
Mm.
Och det kan man få i vuxen ålder också. Men ju äldre du blir, desto mer kan du påverka din miljö på ett annat sätt. du vet ju, du kan ju säga till exempel, men jag behöver den här tiden nu, jag behöver verkligen, nu har jag tänkt en plan, är det någonting som du vill att jag ska göra så be mig sen. Alltså det här, man kan skapa sin egen miljö på ett annat sätt, för när man är barn så kan man inte riktigt kommunicera, för man förstår inte riktigt det här själv, varför jag får ett utbrott bara sådär. Så det blir ju mer utmanande situation när man är barn.
Och det här känner jag så hemskt också. Alltså som vi har pratat om när jag och Filip ska iväg. Det är kaos varenda jävla gång. Och blir bråk varenda jävla gång.
Ja. Jag har aldrig haft en middag. Jag har aldrig haft en lunch. Exakt. Alltså aldrig. Elinor och jag kan smsa och bara, ibland när vi ska på grejer ihop då. Så bara, hur mycket bråkade ni då? Jag bara, nej alltså jag vill skilja mig. Och hon bara, nej jag är ju utslängd. Typ. Alltså det är bara så här, jag fattar. För det går inte.
Exakt.
Nej. Det går inte.
Nej.
Och där känner jag mig som ett barn också. När Filip ändå är så här, eller när om en timme ska vi åka så kanske det är dags att börja typ klä på sig, fixa sig. Och jag bara, just det! Så jag springer in och sen kommer han tillbaka. Eller nu är det 20 minuter kvar. Eller nu är det 10 minuter kvar. Eller nu är det 5 minuter kvar. Och när han säger, nu ska vi åka. Det blir kaos varenda gång. För jag bara, va? Hur kunde klockan gå så fort? Jag fattar inte. Han bara, alltså.
Men där är jag fel lika ju. Jag ropar ju till Jakob varje kvart. Så här, nu har det gått en kvart, nu är det 45 minuter, nu är det 30 minuter och om 30 minuter, för då ser jag vad han har gjort. Då ska alltså bilstolarna vara fix, vad det nu kan vara. Det ska vara ute, paketen ska vara i baklucka. Alltså jag förklarar ju hela tiden. För jag har ju också den, i och med att jag är tjejen då, i vårt förhållande, så tar jag ju lite längre på mig att göra mig i ordning ofta. I och med att jag gärna vill sminka mig och fixa håret och klä på mig, och ska klä på två barn. Och, alltså du vet, så brukar jag ofta göra att han får mest sköta sig själv och ja, men typ så här, bilen, packa in, du vet så. Men du vet, det tar 2 timmar. Alltså det är helt sjukt.
Nu lät det som att jag inte uppskattade det där.
Jo, det vet jag.
Jag älskar när han gör det.
Ja.
För när det bara kommer från ingenstans. Ja, nu är klockan 11, vi sa att vi skulle åka 11.
Ja, men då har du ändå den förberedelsen på något sätt. Men det blir ju ändå samma sak. Det är som ett citat som jag gillar. Det är det här, så du skulle kunna ge mig 1000 år att bli klar med en uppgift. Men jag kommer ändå göra den kvällen innan. Alltså, det är ju samma sak med tid. Alltså, ofta vid ADHD har man svårt att bedöma tiden och få ihop allting och så. Men det kan ändå vara skönt med den här, alltså nedräkningen på något sätt. Det brukar ju vi rekommendera att man har man svårt att bedöma tid och har en känsla av tid då, att, ja, då brukar vi rekommendera en sån så här, time-timer. Så att nu blir ju era anhöriga och du som anhörig blir ju verkligen den här time-timern. Men det visar ju också på det här jobbet som man gör som anhörig ändå.
Exakt.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Vilken tror du är den vanligaste missuppfattningen som anhöriga har kring ADHD-diagnosen?
Ja, nej men då är det nog det här som jag var inne på. Att man tänker att den här personen struntar i saker. Jag kanske glömmer överenskommelser fast man faktiskt ofta har svårare att komma ihåg saker. Att man inte bryr sig, att man, ja, men familjelivet verkar inte speciellt viktigt för dig, för du får ihop allting på jobbet, men ja, det här.
Det. Alltså, så det där har jag sagt till Jakob så många gånger. Det var jobbet får ihop, det är intressant. Alltså, Ja, när exakt. Man är riktigt arg.
Ja, men jag förstår det. För det blir så. Då tänker man, men hur kan det vara så omöjligt när man då kommer hem helt plötsligt? Men då är det ju för att alltså, man säkert håller ihop jättemycket på jobbet. För det är en helt annan sak. Och sen har man ingen energi över. Eller att man säger, men vadå, du fixade ju det här förra veckan. Hur kan du inte orka den här veckan? Då tänker man nog nästan att så här, är det här bara ett kort du spelar. Alltså, just det. Lite så tror jag att många kan tolka det som. Men
det har ju vi pratat om ju. Att folk med ADHD eller respektive ofta tror att man, nu kör du bara ADHD-kortet igen typ. Att man kan skylla på det eller så här. Och det är väl där man som respektive måste försöka tänka att så här, det är inte det. De får bara inte ihop det.
Exakt. Och lättare sagt än gjort. För ja. Som anhörig måste ju man ju själv också ibland bara så här, nej men nu får det vara nog. Alltså, men det ändå, brukar ju ändå hjälpa. Precis som du brukar kanske hjälpa. Att det är jätteviktigt att den med ADHD har förståelse för en anhöriga situation. För att det är ju också ett jättestort lass. Och den anhöriga har ju sina egenskaper. Jag menar, du har inte heller så bra tålamod. Till exempel. Och jag menar, det påverkar ju också
min
relationen.
Min mamma säger det varje dag till Melina, tålamod. Och sen när jag kan sitta med Cleo, jag bara, Cleo, tålamod. Så då kan mamma sitta bredvid och bara...
Ah, det är ju väldigt kul.
Ja. Jag bara, tyst, jag måste ju uppfostra henne, vad ska jag göra? Och det tycker jag är så fint med dig, Elinor. Att du har ju verkligen förståelse för dem runt omkring dig. Alltså,
ja, jag hoppas det.
Jo, men det har du ju. Alltså, verkligen. Och du är väldigt liksom, lyhörd och ser och försöker tänka. Och alltså, så här, du fattar ju. Sen kanske man inte får ihop det. Och jag tror att det är väldigt viktigt. Känner man att båda parter förstår och försöker förstå, att man vill förstå, då har man kommit ganska långt på vägen också.
Ja, verkligen.
Tror jag.
Ja, för när jag pratar med, jag känner jättemånga med ADHD ju.
Ja.
Och när man pratar med andra då som är så här, nej men det här går inte ut över liksom mitt privata liv typ. Då tänker jag alltid så här, oj, alltså det måste vara rätt tufft för din partner om du inte är medveten om hur mycket det här går ut över den.
Ja, men vi har haft jättemånga som, eller jättemånga, det är ganska vanligt att, som jag tror jag nämnde i början, att anhöriga är den som får personen till ändå vården för att göra en utredning. Där man pratar med den personen med ADHD eller misstänkt ADHD som i det fallet. Som säger att nej men jag tycker det funkar väldigt bra. Alltså vi har det bra där hemma och vi får ihop saker. Och sen kommer en anhörig och beskriver något helt annat. Ja men jag gör ju det här, det här, det här, det här. Så att det är ganska vanligt.
Och vad ska man göra som anhörig då? Om man märker att sin partner har uppenbara problem. Eller ens barn eller vem det än kan vara. Som inte vill göra en utredning för att man inte ser problematiken. Vad gör man då?
Den är ju jättejobbig. Så.
Den frågan får vi faktiskt ofta i podden.
Okay.
Alltså men, just en partner som inte vill, eller som inte är villig att se. Som bara är...
Självinsikten kan ju verkligen vara olika. Vissa har jättegod självinsikt och ni vet, läser på jättemycket och vill lära sig och jobbar hela livet med den här självkännedomen som är så himla viktigt. Men andra har inte det. Och då tänker jag så här, då får man ju som anhörig tänka, okej, vad kan jag påverka och vad kan jag inte påverka? För det handlar i slutändan då om, så här, kan jag acceptera det här? Om jag inte kan förändra så är det inte så mycket jag kan göra.
Nej.
Och då får man ju se så här, om det nu kommer vara så här hela livet, hur ska jag få till ett meningsfullt liv då? För att du kommer inte kunna förändra någon annan. Speciellt inte om den personen själv inte liksom har insikt i det eller vill. Sen ska jag säga att de som jag har pratat med ibland kanske... Ja, men att vi pratar om någonting nu, men att den personen behöver tid på sig och kanske ett år senare inser att, och liksom ändå börjat fundera, för det kan vara jobbigt om en anhörig eller någon utomstående säger att de här problemen har du, och man själv känner så här, nej det har jag inte, men det kan ändå så ett frö. Så att nej, jag skulle nog säga att om vi inte kommer kunna förändra det här, då behöver jag själv ta ställning till hur ska jag få det att funka för mig, är det här hållbart för mig, för att det är ju jätteviktigt, för annars kommer man ju själv som anhörig inte orka till slut.
Nej.
Så att, ja.
Hur gjorde du med Jakob där?
Nej men jag sa ju till honom att bara att... Jakob och jag har ju liksom en regel i vårt förhållande. Vi hotar aldrig med att vi skulle göra slut och innan vi viftar. Vi hotar aldrig med att vi ska skilja oss och hela den grejen. Så det här var första gången som jag sa att så här, om vi inte ens ska prata skilsmässa, Jakob, så måste vi få hjälp nu. För det går inte. Du mår inte bra, jag mår inte bra, barnen kommer inte må bra om de lever. Alltså, vi måste få hjälp. Det är liksom, och sen vad det är, jag kan ju bara säga vad jag tror. Det har ju vi pratat om, att jag har varit ganska kaxig att jag vet att han har ADHD. Alltså det är liksom ingen nyhet för mig. Och min bror Max, han var väldigt drivande i det här också. Att Melina, du måste få honom till en läkare nu. Men Jakob har liksom aldrig varit, utan då var han så här, okej, jag fattar. Och då sa jag bara, men du behöver göra det här själv. Du måste göra det här. Jag kan inte göra det här åt dig också. Och då hjälpte jag honom bara med att så här, man går till en husläkare. För han var ju så här, vad ska jag göra? Jag bara, du ringer bara till din husläkare. Kolla också depression, för det var också mitt under corona. Så vi visste, han var ju av med hela sitt jobb. Det var väldigt, men det var en tuff period för honom. Så jag bara, du får liksom börja där, så får du höra vad de har att säga. Och det gick ju ganska fort till
ja,
att...
Det.
Ja, till att... Ja, han ringde direkt och fick en tid hos husläkaren. Ja, när får man det? En vecka senare eller något sånt där, två veckor senare. Och då gick det också ganska fort. Så det var ju hon då. Och det var ganska skönt för mig också. Att hon var så här, vet du vad? Jag tycker att vi ska börja göra en basutredning för en ADHD-utredning på dig. Mm. Så. Mm, och sen så sattes det igång. Men det tog ju tid, det tog 1,5 år. Men jätteskönt. Och nu när man har fått diagnosen, det var som jag skrev till Johanna, nu kanske ni undrar, Martina då är jättebra vän med Johanna, min bästis som ni vet vid det här laget. Så henne var den första jag skrev till efter vi, för Jakob ringer från då sista samtalet med sin psykolog. För jag var så här, kan du bara säga? Och då ringer han och säger att jag har fått diagnosen, vi ska gå igenom allting nu, men jag vill bara att du skulle veta. Och så lägger vi på och då bara brister jag i gråt.
Oh, Gud, jag förstår.
Och skriver till Johanna. Ja. Jag vet inte varför jag är ledsen. Ja, du vet, pratar jag med henne. Men då var det just den här bara lättnaden. Alltså jag var ju bara glad. Alltså det var ingen liksom att jag var deppig eller vad fan har han där. Utan bara en lättnad och glad. Och just för att i mitt fall, jag har ju alltid känt mig som den största bitchen, morsan, tjatmajar och Jakob är så himla snäll. Alltså Jakob är så himla likeable, han är så himla snäll. Så att folk är ofta så här, men Jakob, han gör väl inga fel? Nej, inte medvetet. Och han är inte elak. Men
du blir uppmålad som boven i dramat.
100%. Ja. Mm. Så att i vårt fall har det mer varit kanske åt det hållet. Så att för mig var det bara skönt att få så här, bra, jag är inte dum, jag är ingen bitch, jag är inte, alltså för att i min värld så gör jag ju allt det här av kärlek. Men det som kanske många som inte lever med oss jättetätt, som för Johanna var det en självklarhet och för Benjamin, men så, men det var bara en bekräftelse på att så här, du är inte galen, du är inte jobbig, för att jag gör ju bara av att, och det var ju så i vårt fall, jag håller ju igång alltså Jakobs alla relationer. Det är ju det. Har du ringt den? Har du kollat den? Du, den fyller år idag. Glöm inte.
Det är så vanligt. Alltså man har svårt med sociala initiativ, eller man liksom glömmer bort. Så att,
han kan inte. Alltså han kan inte hålla en relation. Alltså den enda han ringer är mig. Alltså det är den enda han vet att han ska och vill. Alltså han kan inte. Så då är jag ju så här, nej men det, han får liksom inte ihop det bara.
Nej, förlåt för jag skrattar.
Ja, nej men det är ju roligt.
Men alltså, det är det som är med det här. Allt är ju så här svårigheter, men man kan också skratta åt det lite grann.
Ja.
Alltså,
för det är ju roligt.
Ja, och samtidigt så är det ju väldigt tufft. Så att det är ju, och det som du fick då är ju verkligen den här tydliga bekräftelsen på att så här, det jag känt hela tiden, att det inte bara du som inbillat dig. Eller, alltså det blir en förklaring. Så att det är ju superviktigt. Men det var ju bra att han tog till sig det.
Verkligen.
Alltså, för det är det där som vi var inne på innan. Att vissa kan säga, nej jag har inga svårigheter. Det är du bara som har för höga standards på hur saker ska vara till exempel. Det är ju ganska vanligt.
Nej, men det är väldigt skönt för Jakob. Återigen det här att han inte har någon prestige riktigt. Alltså han, det fanns ingenting i honom. Alltså han var bara så här, jag gör det du säger att jag ska göra. Så han är väldigt så där. Men och samtidigt då kan man ju få tanken efter så här, gud, borde jag ju fixat det här tidigare? Jag har ju vetat det, så vi gick i skolan. Vi har varit tillsammans i 16 år. Men jag vet inte. Nej. Men det är väl bättre sent än aldrig, får jag tänka.
Ja, alltså, absolut. Ja, det tänker jag. Bättre sent än aldrig. Sen kanske det är så att gjorde han det för några år sedan innan barn, då kanske han inte hade fått diagnos. Det vet vi ju inte.
Så kan det ju vara.
Så att det är ju, jag tänker, man lär sig mycket under tidens gång också. Så att det är ju inte att man inte påbörjar en resa bara för att man inte gör en utredning tidigt.
Nej,
så.
Nej, men så är det ju. Och man hade ju inte de problemen innan, för då var det ju bara han och jag, i princip. Och då funkade det ju. Och han har ju alltid haft ett kreativt jobb, han har aldrig behövt passa en tid. Alltså, han har ju också format ett liv som funkar för honom. Samma sak som att du, Elinor, har ju också nu lyckats forma ett liv som funkar för dig.
Ja,
i och med att vi har pratat om att en anställning för Elinor hade ju aldrig funkat.
Nej, men det var ju då det brakade ihop.
Ja.
Alltså, jag bara, det är något som är så jävla fel här.
Ja. Varför är de mitt?
Men det är ju sådär som är så intressant då, när man kommer in i arbetslivet, att så här, då är det ju, antingen kan du ha ett sammanhang som passar väldigt bra, som är format utifrån ditt sätt att funka, eller också blir det tvärtom, att man kommer in i, 8, man ska vara inne klockan 8 på morgonen och passa tider och som inte alls funkar. Och för vissa funkar det här inrutade jättebra med ADHD. Och det visar ju verkligen på att man behöver förstå att det ser så olika ut och alla behöver olika förutsättningar.
Ja, och det tycker jag går att applicera på relationer också. Som det här med Jakob och upprätthålla relation. Jag har ju samma grej, jag tänkte på det senaste morse också. Att så här, idag, så de vännerna jag har, de har jag för att de har mig som vän. Förstår ni vad jag menar?
Ja, jag fattar.
Det är de som upprätthåller våra relationer.
Jag tycker att det är väldigt fint. För att många av Jakobs vänner, det var så himla... Vi var, strax efter det här så var vi på dop. Då är det två av hans killkompisar som frågar. Jag tycker det var bara så jäkla gulligt. Också just att de är män. Vi som brukar tycka att män är som de är ibland. Men då var de så här... Ja, ah, men gud vad bra. Jakob, vad funkar bäst för dig då? Om du inte svarar på ett sms, ska jag ringa då igen? Mm. Eller om jag ringer och du inte kan prata, ska jag ringa upp igen sen? Eller blir... alltså, du vet, de var så måna av att så här, hur ska vi få det här att funka? Och då var jag så här... så jag lägger gravid och hormonella också. Jag bara, men gud vad fin, ni ska orka tjata på honom när han inte svarar liksom. Det tycker jag var väldigt fint.
Det var faktiskt väldigt fint. Visst. Och fråga, hur ska man göra i det här läget? Ska vi pusha på mer eller inte? Så att det är ju, och där behöver ju Jakob lära sig vad som funkar bäst.
Ja, men han var bara så här, jag blir jätteglad om ni ringer igen. För det är inte det att jag inte vill prata med, jag glömmer bara bort det. Han bara, jag är uppe i någonting. Och då säger jag ringer sen. Men ringa sen. Alltså, han bara, det finns inte i mitt huvud.
Nej.
Då har jag kommit på något annat.
Ja, så är det ju för mig också.
Ja, men exakt. Och det blir ju...
Men som anhörig, om vi börjar med det. Vad finns det för stöd och hjälp som man kan få som anhörig?
Alltså det här är ju faktiskt ett av de stora problemen. Att inte, alltså sällan erbjuds det ju stöd till anhöriga. Men det finns ju. Alltså i alla kommuner ska det finnas här anhörigstödet. Anhörigkonsulenter att vända sig till. Så att där kan man vända sig till sin kommun och kolla. Sen borde man ju inom vården också bli erbjuden anhörigstöd. För att man, just utifrån att man vet att finns inte en anhöriga så kommer det ju inte funka för den som kämpar med diagnos till exempel.
Mm.
Men sen är det ju så här intresseorganisationer, Attention till exempel, som ofta anordnar så här anhörigträffar. Alltså Riksförbundet Attention, där man får träffa andra anhöriga i liknande situation. Och sen då... Min kommande bok kan ju vara väldigt bra att läsa som ett stöd. För att mycket fokus ligger ju faktiskt ofta på den som har ADHD eller psykisk ohälsa.
Mm.
Men den här boken handlar om hur du som anhörig, att du är viktig, ditt liv är viktigt. Mm. Att du behöver, för att orka och för att hjälpa dina anhöriga så behöver ju du göra saker för dig själv. Mm. För att annars kommer ju du kanske utveckla psykisk ohälsa också.
Verkligen.
Alltså inte att alla gör ju inte det, men den kan man läsa. Också, som
så kul ju. Och vad är det den heter?
Vem hjälper den som hjälper?
Exakt.
Mm. Släpptes nu ju.
Den släpps 21 mars.
Ja, den har inte släppts sen.
Nej.
Gud vad spännande.
Ja, så kul.
Ja,
men den här vill jag läsa. Ja, exakt. Jag kan köpa den åt oss. Till honom och mig. Nej men faktiskt, för jag tror att... just jag då som anhörig kan ju känna ibland att man är så himla... misstolkad och kanske bortglömd eller, och inte för att det skulle vara kanske synd om mig, men ibland är det faktiskt synd om mig
det är det som jag vill lyfta fram att det är det, att man är ofta bortglömd och att ditt liv är viktigt också. Sen är det så här, det är klart att alltså det som många brukar tänka är så här, kan jag må dåligt eller tycka något är jobbigt när det egentligen är någon annan som mår dåligt eller som mår sämre? Och ja, det är jätteviktigt att ta hand om sina egna tankar och känslor och allt det här, för att annars, som jag fick lära mig ganska tidigt på utbildningen, du måste ta hand om dig själv för att orka hjälpa någon annan.
Så är det ju bara.
Så det är jätteviktigt.
Mm.
Och som drabbad, eller när man gör en utredning, det är ju en hjälpinsats som man kan få ju. Vad mer för hjälp kan man få om man har ADHD?
Ja, men precis, utredning. Sen är det ju läkemedelsbehandling. Sen, alltså, man brukar prata om så här multimodal, alltså flera olika insatser. Läkemedelsbehandling, arbetsterapeutiska insatser. Där det till exempel är det här vi var inne på, så här time-timer. Det vill säga, alltså det här är bara ett hjälpmedel då, som arbetsterapeuter jobbar med. Det vill säga en klocka som räknar ner tiden, till exempel.
Just det.
Sen psykologiska insatser, alltså utbildning för både dig själv och din anhöriga. För att förstå mer om vad ADHD är. Sen har vi ju också KBT vid ADHD, där man lär sig egentligen så här, hur tidiga erfarenheter och hur mina beteenden och mina tankemönster påverkar det jag gör och det jag känner, kan man säga.
Mm. Så att du det älskar ju KBT.
Ja, jag har ju gått en sån kurs nu.
Ja.
I, jag vet inte hur länge det var, ett halvår typ, i grupp med massa andra.
Två månader, men ja.
Ja. Nej, det var inte det, det var länge. Jag började i september, färdig i januari.
Mm.
Okej.
Slutet av september.
Men vilken var det då? Var det för bara dig eller var det för dig och din anhöriga?
Nej, det var ju för bara mig.
Ja,
och andra som också hade ADHD. Men vi alla i gruppen sa att så här, vi hade önskat att det var för de anhöriga också, att de hade fått sitta med och bara lyssnat. För jag tror att det hade gett så mycket för alla.
Gud vad nice.
Så mycket förståelse.
Mm. Och just då, sen finns det ju också boendestöd. Alltså boendestödjare som man kan söka om inom kommunen. Det kan ju låta som att så här, ska vi behöva en boendestödjare? Men det är faktiskt ofta väldigt hjälpsamt. Det vill säga att det kommer hem någon, eller man tillsammans var hemma. Alltså det kan ju vara att man tillsammans planerar vad behöver vi göra för att få till strukturen. Alltså det kan vara sån här, som till synes enkla saker, att ha en korg för nycklar alltid. För att man alltid bråkar på morgonen om var är mina nycklar när det är stressigt. Så att det kan man söka om också.
Ja, men det känner jag en som har. Hon får hjälp att betala räkningar, allt sånt här som man skjuter upp. För många drabbas ju av olika typer av missbruk också. Eller att man får skulder eller för att man skjuter upp räkningar eller inte fattar hur man ska göra det. Eller liksom vad det
vi gick ju någon sån här kurs ju nu, anhörighetskurs, när Jakob fick sin diagnos. Och då pratade du, man fick följa då två personer. Och då var det en som hade så här att räkningar gav mig panik. Och inte för att den inte hade råd att betala, utan bara för att göra det.
Mm.
Det. Och så ringde det ett samtal när den precis skulle trycka på skicka in. Och så ringer det någon.
Mm.
Ja, och så pratade den med den. Och sen har den glömt. Och så vart de nästintill vräkta då i den här hyresrättsföreningen. Och det är ju liksom också sånt som Jakob har haft jättesvårt med sin ekonomi.
Mm.
Att få ihop den. Och det är ju också en sån här, du vet, han kan glömma att betala en faktura på 55 kronor.
Mm.
Och det handlar ju inte om att han inte har pengar på kontot, utan bara att han så. Mm. Så han har ju skaffat, han har ju en ekonom som han ringer.
Mm.
Kan jag få göra det här? För han har liksom bara avsatt sig helt från. För han grejer inte det liksom. Mm.
Men det är därför vi skämtar om Sugar Daddy Filip. Ja. För han löser min ekonomi. Ja. Och våran i vår för podden.
Ja. Så han är Sugar Daddy. Ja. Jag är så här, Sugar Daddy kan få lite pengar. Han bara, va?
Men då är det perfekt. Det är som boendestödjare då. Nej, men det är just det. Att här, men det är sådana här vardagliga sysslor som man ofta har svårt att bara skjuter upp. Helt enkelt. Så det är ju jättebra att kunna få hjälp med det.
Det här kan jag själv relatera också.
Ja, det är många som kan det liksom.
Jag gör ju också alltid sista sekund jämt.
Jag tänkte på en grej också, på tal om det här med hjälp och sånt där. Du har ju skrivit en bok som heter Svart bälte i föräldraskap, att lösa vardagen tillsammans med NPF-familjer, eller hur?
Mm.
Och då, om ens barn har ADHD, vad kan man liksom bistå med för hjälp för att liksom minska problematiken eller minska utbrotten? Eller vad kan man göra som förälder?
Ja, alltså då tänker jag att dels behöver vi ju, som vi varit inne lite på, alltså se behovet bakom beteendet, brukar vi prata om. Alltså så här, vi ser att det är ett utbrott. Vad beror det här på?
Mm.
Alltså vad hände innan? Vad hände, alltså timmarna innan, dagen innan? För att också jobba mer så här förebyggande. Alltså hur ska vi undvika så att det inte blir så igen? För att det är klart att när det är ett utbrott så finns det ju massa man kan göra. Att man helst inte ska, ja men man kanske ska låta varandra vara en stund. Någon behöver, man behöver ju olika saker när man får utbrott. Men då är man ju redan uppe på en väldigt, väldigt hög känslonivå. Mm. Att det är svårt att prata om vad man borde eller inte borde göra där och då. Liksom.
Mm.
Så att det man kan göra är ju allt som är innan.
Mm.
Och då kan det ju vara det här att vissa barn behöver mer förberedelse. Vissa barn kanske...
Förberedelse i form av typ, man har ett schema på väggen med tydliga
exakt.
Bilder.
Ja, tydliga bilder. Precis så. Mm. Så att man vet så här, vad som ska hända härnäst. Och försöka hålla sig till den planen så att det inte kommer sådana här oförutsedda situationer till exempel.
Mm.
Det skulle jag säga är nog det absolut viktigaste för många barn med ADHD. Sen finns det ju också så här... Jag tror det heter IPSA. Det är en kurs för föräldrar som har ADHD. För det är ju extra utmanande om man själv har ADHD i sitt föräldraskap. Och den är ju, vad jag har förstått, väldigt, väldigt bra.
Okej. Kanske du skulle kolla.
Verkligen.
Kan du och Jakob gå ihop?
Ja, precis.
Absolut.
Eller?
Absolut.
För Jakob behöver ju någon som drar honom lite.
Mm. Ja, men jag går lätt ihop med Jakob.
Mm.
Ja, det hade varit intressant.
Mm.
IPSA.
IPSA heter det.
Ja. Och jag har också tänkt, alltså, jag har syskon med diagnosen också. Och jag kommer ihåg när de var små. Och kan relatera till det nu när jag själv är mamma med William. Att så här, om han sitter och kollar på något avsnitt av Bolibompa, säger vi. Och sen så blir maten färdig. Om jag bara stänger av tvn från ingenstans. Det är som gjort för ett liksom utbrott att han blir skitledsen. Alltså, det hade jag också blivit om jag satt med datorn och höll på att göra något som jag älskade. Och som bara sliter någon datorn i händerna på mig. Mm. Alltså allt det här att säga, William, nu är det en liten stund kvar tills vi stänger tvn, snart är det dags att äta.
Mm.
William, nu är avsnittet snart slut. När avsnittet är slut, då stänger vi av och sen går vi och äter. William, nu är det precis snart slut här. Nu ska vi stänga av, så då går vi vidare och då liksom accepterar läget.
Precis.
Funkar det för, alltså kommer du ihåg det här?
Ja.
Ja, Men du, ja,
för att jag relaterar där, så mycket till honom, tror jag.
Just det. För det är där vi har svårt. För att om det är någonting som... Jakob har ju väldigt svårt att kommunicera. Alltså mm. Det är inte så lätt för honom att liksom prata och det gör känslor. Alltså hela den här grejen. Så att han har också väldigt svårt att planera framåt. Alltså just, han hade aldrig kommit på tanken. För det där gör jag med, även om mina barn inte har någon diagnos. Så, för att de är barn också. Alltså, Cleo, nu får du 5 minuter till. Sen kommer vi stänga av och du ska gå och lägga dig. Om 10 minuter ska vi borsta tänd, vad det nu än kan vara.
Mm.
Så för Jakob då, för honom blir det ju ofta väldigt kaos med barnen. Nu har ju vi varit själva länge. Mm. Nu var de sjuka, men alltså vi har aldrig kaos. Mm. Det är klart att de är barn och skriker och lever dem.
Mm.
Men, och det är det jag tänker så här. Jag skulle bara vilja veta hur man skulle kunna få Jakob till. För jag vet att de skulle få så mycket skön... Alltså, han berättade det för dig också ju, att det värsta han vet, det är månaderna med barnen. Alltså, alltså han är så trött efter när han har lämnat dem på förskolan. Alltså han bara, jag är dränerad. Alltså, han bara, jag orkar inte. Det går inte.
Mm.
Och nu när jag är gravid så har han fått tagit månaderna, för jag kommer inte upp. Alltså nu blir det ju bättre och bättre för varje dag som går. Men jag har mått väldigt dåligt.
Mm.
Det hade bara, jag vet inte hur jag skulle kunna få honom till att försöka också förklara. För du kan ju relatera, så, men han, det finns liksom inte hos honom.
Men vad skulle du säga, bottnar det här också i det här med att hålla balans i alla olika delar i livet? Alltså jag i min föräldraroll, där kan jag känna att det är det enda som jag har en tydlig och ganska hög nivå på, eller vad man ska säga. Men då fallerar allting annat.
Mm.
När jag gick den här KBT:n, då var det liksom det enda jag var uppe i. Mm. Då fallerade
en lagen. Sak i taget i princip.
Ja, exakt.
Ja, nej, men och jag tänker i det här fallet så är det väl så att det är så svårt, kanske, nu vet ju inte jag, men att det kan vara, att det kan vara så svårt för Jakob, just det här med exekutiva funktioner som vi pratar om. Alltså att själv planera, strukturera, få en struktur, vara förberedande, förklara, det här pedagogiskt. Alltså det är ju svårare när man själv lever med ADHD. Så att jag förstår att nu ska han få 2 andra också med på tåget, som man själv inte knappt får med sig själv på tåget, förstår ni?
Mm, mm.
Så det blir ju jättemycket svårare, men det är ju inte omöjligt. Men där tror jag att han behöver... Ja, men kanske själv KBT och se lite.
Jag tror att han skulle må jättebra av det. Han har ju fortfarande inte ens fått träffa läkaren. Nej. Så han har ju inte börjat med medicin och det än. Eller KBT. Så jag hoppas att, jag tror att han verkligen skulle må bra av en kombo.
Mm. Mm.
Alltså så. Och bara generellt en psykolog, tror jag också.
Mm.
För Jakob har varit med om en del trauman i livet som han inte ens tycker är trauman. Och det kanske inte är trauman, men jag tror att det vore bra att lyfta hela.
Ja, det tror jag också.
Visst.
Och träna på att sätta ord på saker.
Ja.
Alltså det är ju jättesvårt ifall man inte är van.
Mm.
Jag menar, ni pratar ju mycket och alltså, så, men alla gör ju inte det. Att sätta ord på så här, ja men... få en begreppsvärld för hur man funkar.
Ja.
Och det är ju inte alla vana vid på något sätt.
Nej, och det tror jag också så här, om man tänker på något annat hjälpmedel som hjälpt mig väldigt mycket, och väldigt många av dem jag känner med ADHD, förutom KBT, är ju också att se sitt egna beteende i när man pratar med andra vänner som har ADHD. För då kan man så här få grepp om det så här vardagliga. Bara, aha, okej, det är jobbigt för mig med månaderna därför att för att alla har ju typ samma problem i grund och botten, även om det går ut över olika grejer. Så det är också, och som anhörig också, tänker jag, alltså att man pratar med sina vänner som också är anhöriga till någon med en diagnos. För jag tror att man kan få väldigt mycket utbyte där också.
Ja, men precis, det är som den här kursen som vi nu utvärderar, du och jag och ADHD. Där är det ju både den som har ADHD och den anhöriga med. Och det de säger är ju att det som har varit nästan mest hjälpsamt, det är ju att få höra andra i liknande situation.
Mm.
Att, alltså, dels är man ju mindre ensam, men också så här, jaha, men gud, så där är vi också. Det exakt. Kanske är en förklaring till det här. Hur har ni gjort då?
Jag skulle så precis säga det. Att få lite guidning, så här, hur gör ni då? Hur
exakt.
Kan ni, alltså, och så kan man ju testa det, och det funkar det eller så funkar det inte, men ändå att man... Ja, men det tror jag verkligen på.
Ja, och sista fråga innan vi går över till det här med ADHD i jobbet, och det är, om man är lärare och har sina klasser, vad kan man som lärare vara uppmärksam på när det kommer till problematik, och skiljer det sig då på flickor och pojkar?
Jo, men det gör det ju, kan göra på gruppnivå. Det är ju att absolut kan vi se de här typiska stereotyper, att det är någon som har svårt att sitta still, inte gör sina läxor och inte gör det den ska, helt enkelt. Sen finns det ju de som försvinner bort i mängden, alltså som kanske ser ut som att man lyssnar, man ser ut och man kanske också har väldigt höga krav på sig själv och man vill vara duktig och man gör allt som förväntas och så vidare. Men att det kanske läggs väldigt mycket tid på det, Eller att så här, man ser ut och sitter och lyssnar men har egentligen inte tagit in någonting överhuvudtaget. Mm. Så att man behöver ju fånga upp även dem och kolla hur, jag menar, lyssna på föräldrarna. Och jag menar, hur blir det när det här barnet kommer hem? Är det så att det enda fokuset ligger på skolarbete och sen är man helt slutkörd och orkar inget annat? Eller skulle den här ångestproblematiken kunna bottna i någonting annat? Det vill säga att ja, men höga krav, ingen energi över till något annat och sådär.
Mm.
Så man behöver ändå också fånga upp dem. Det kräver ju jättemycket av lärare förstås. För att jag menar, det är svårt för lärare ifall det är så att ja, men det här är ett barn som får godkända resultat i skolan. Varför ska vi säga att det är något problem för den personen om allt till synes verkar funka? Men jag tror att man ska ändå vara lite lyhörd för de som kanske hamnar i skymundan.
Och där är det vanligast då att flickorna är de som vänder inåt och pojkarna är utåtagerande.
Ja, det har man sett på gruppnivå.
Yeah.
Mer inåt, precis. Och kanske inte har lika mycket av de här alltså yttre hyperaktiviteten utan mer en inre rastlöshet.
Just det.
Vilket kan vara, ni vet, så här, sitta och snurra med håret eller sitta och rita.
Vad är det? Varför har man massa pilla på naglarna, dra i håret, dra av fransar
och allt? Det bästa är att sitta så här. Ja. Och så sitter hon så här och håller snurrar på med sin tops och snurrar på ett torr.
Ja, men det kan vara rastlöshet. Och sen så är det någon, alltså, man brukar prata om så här stimming. Jag vet inte om ni har hört det.
Stimming, nej.
Ja, men det kan vara vissa beteenden som gör att man blir lugn. Alltså sitta och bita i kinden till exempel. Ja, ja. Eller jag tror att man brukar säga stimming. Men också ett tecken på rastlöshet. Mm, att man sitter och pillar med grejer. Eller ni vet, biter på naglarna. Det är ju också ett tecken på rastlöshet.
Mm, mm.
Eller sitter och ritar.
Just det.
Hela blocken full med.
Mm. Det fick Jakob Lansen första fråga. Rita, i dina skolböcker var det mest liksom text och du vet det. Eller var det mest rit? Sådär. Han bara...
Han var inget.
Tecknade, ja, nej, men han bara, jag tecknade hela tiden. Han bara, sen älskade jag att byta av suddet på pennan och det. Och det, det var bara en rolig del att läsa i hennes, för att han gör det fortfarande.
Mm.
Och hon hade liksom en lång utvärdering då, hur han höll på där i rummet när han fick sin diagnos. Han hade fötterna på bordet och han gick runt och han höll på med snusdosan. Och han,
ja, alltså, det är också ett sånt exempel. Men kommer ni inte ihåg förut när ni vet, alltså, det var väl ändå i vår ålder, när man skulle gå och vässa pennan så var man tvungen att gå fram till kateter.
Det
ja.
Fan vad kul det var.
Ja, men jag tyckte det var kul. Ja, men det är ju så lustig grej. Ja, då gick man fram och då kan man ju tänka så här, vilka gick alltid ofta fram? Mm. Alltså då kan det ju vara den som behöver röra på sig och säga, oj, ska du vässa pennan igen?
Mm.
Alltså så, eller den som har suttit och ritat. Så det hade ju också varit kul idag att se så här, hur ser det ut i ett klassrum?
Men det vet jag också, undrar om det var den här kursen som vi var på eller vad det var, också att man ska vara, alltså det finns ju alltid elever som går och kissar. Typ hela tiden. Och de kanske inte kissar utan de behöver bara
röra
alltså,
sig.
Ja. Och så fick de också skäll. Och så vart det liksom för läraren tycker du ska sitta på din plats. Men det enda den här stackars personen inte kan är att sitta still på sin plats. Alltså att man ska vara lite lyhörd med sånt också. Att liksom
ja, gud, ja.
Låt den gå och kissa istället. Alltså,
verkligen.
Då får bättre koncentration när den kommer tillbaka och sådana. Men för att lärare får ingen liten utbildning i ADHD.
Alltså det eller, har ju tillkommit nu lärarutbildningen som ett obligatoriskt moment. Men det fanns ju inte förut.
Nej.
Så att jag märker, det finns ju vissa skolor som är jätteintresserade. Men då, alltså ni vet, som bjuder in till föreläsningar och sånt där. Sen Norrtälje kommun har ju faktiskt anpassat alla deras skolor utifrån NPF-anpassning.
Mm-hmm.
Det vill säga att de ja, men, är ännu noggrannare med tydliga scheman till exempel. Att det är okej att gå upp och röra sig. Att, jag tror till och med att de har speciella stolar som man faktiskt kan såhär, gunga på.
Typ, eller?
Okay. Så att, det tycker jag är ett ganska bra tänk.
Ja,
att, för jag menar, alla de här anpassningarna som vi pratar om är så här, det kan vara bra, det är ofta bra för alla, men det kan vara livsviktigt och nödvändigt för den som har ADHD.
Mm.
Så det är väldigt bra.
Ja, alltså det här med vässa penna, det har jag aldrig ens tänkt på. Jag var ju för det första den som alltid var framme och vässade. Men jag kommer också ihåg att typ hemma...
Eller måste gå vässa en timme.
Nej, men jag var framme igen. Och jag höll på sådär hemma också. Jag kommer ihåg nu när vi pratade om det här. Alltså jag fick ju utbrott. Alltså jag kunde inte koncentrera mig. Pennan inte var perfekt liksom, i vinkel med... då kunde jag liksom inte skriva. Det var ju så små saker som man hängde upp sig på. Som jag fortfarande kan hänga upp mig på ju.
Mm. Lite tvångstankar mässigt nästan, eller?
Ja, jag vet inte.
Att det ska vara perfekt.
Mm.
Men det är ju också väldigt vanligt. Alltså vi ser ju att det är många med ADHD som har lite så här, ni vet, allt ska vara perfekt. Det blir nästan tvångsmässigt bunden till någonting. Och att det ska vara i linjer. Alltså det är ju vanligt att man kan ha det också.
Hänger det här ihop med samsjukligheten? Alltså framförallt med kvinnor då? För många kvinnor alltså, drabbas av en ätstörning också. Har det med det här kontrollbehovet att göra? Att man känner att man inte har kontroll på sin livssituation för att man har ADHD?
Ja, det finns ju en koppling mellan ätstörningsproblem och ADHD. Mm. Det kan ju dels vara alltså just anorexi. Att man, som du säger, man har inte kontroll i sin hjärna. Man har inte kontroll runt sig. Men något man kan ha kontroll på, det är maten till exempel. Sen är det ju ganska många som har impulsivitet och kanske hanterar jobbiga känslor med mat. Och då är det ju snarare att man liksom kan få problem med övervikt eller hetsätning och sådär.
Mm. Just det. Får jag fråga, för att jag vet ju, tror jag i alla fall, att medicinering, alltså ADHD-medicin, gör ju ofta också att många tappar aptiten.
Mm.
Om man har då en vän eller anhörig eller partner som redan sedan innan är ett stöd på ett eller annat sätt, hur ska man tänka kring medicinering?
Bra fråga.
Då? Mm. Ja. Alltså jag bara tänker, om den inte äter redan från början och sen börjar man med ADHD-medicin, då lär den väl inte äta överhuvudtaget. Det blir bara min liksom, spontana tanke.
Och det är sånt som läkaren måste bedöma.
Ja.
För att det är klart att det finns en risk. Och att viss, alltså det finns ju såklart de som ser det som perfekt, då kan det här vara hjälp på min viktresa. Så.
Mm.
Men jag tänker att också kan det ju vara att vissa mår bättre. Alltså att det här ätstörningen kan vara ett uttryck för det här kaoset. Och man har inte kontroll på någonting. Så det kan ju vara hjälpsamt också. Så jag tänker att det viktigaste där är att läkaren har den bilden med sig.
Och om man känner att den läkaren inte har det då?
Ja, då, vad gör man då? Får man byta läkare. Mm. Nej, men då får man ju påtala det. Liksom, att det här är jätteviktigt.
Kan man göra det som anhörig?
Absolut, det tror jag är jätteviktigt. Att så här, jag har ju sett det här, och jag menar, ätstörningsproblem är ju sällan att den som lever med det kanske alltid vill berätta det heller, utan drar sig undan de frågorna. Alltså risken, den stora risken om du har anorexi, det är att någon ska säga åt dig att börja äta.
Ja.
Mm. Då, varför skulle du vilja säga det då?
Mm.
Så där får man nog som anhörig i så fall prova att ta upp det i alla fall. För det blir jätteallvarligt, och det kan ju bli verkligen problematiskt, för att man behöver ju få i sig energin.
Ja.
Den tappar du aptiten, så det man pratar om är att så här, du behöver i princip äta ändå, fastän du inte är sugen.
Ja, alltså jag har ju tjejkompisar som har sett på medicinen så, tyvärr. Mm. Och deras problem när de har börjat medicinera är ju att det först går toppen.
Mm.
De får kontroll på livet, de löser liksom banala uppgifter, kan starta igång saker, slutföra saker, bla bla bla. Men sen efter ett tag så vänder det liksom. För att alla symptom blir bara värre och värre och värre. För att man kanske får problem med att sova också. För att medicinen sitter kvar på kvällen. Man äter inte, så man får inte i sig energi. Alltså hjärnan blir påverkad av alla de här faktorerna ju.
Och det här måste läkaren få veta. Alltså på något sätt. För att det kan ju bli jätteallvarligt.
Mm.
Att du inte får i dig någon energi. Det är ju inte bra.
Nej.
Men är det, jag måste bara fråga. Är det så, för att Jakobs psykolog då, när jag hade min intervju som det kallas, så var hon så himla så här, jag vill verkligen tacka för att du gör det här och tack för att du liksom tog dig tid och så här. Till slut så frågade jag, för jag är alltid nyfiken, så jag bara, varför tackar du?
Ja, eller så här, det är självklart tycker ju du.
Ja. Hon bara, vet du vad, jag har så många patienter som inte har en enda anhörig som ställer upp på det här. Eller som, du vet, jag bara, alltså det är ju hjärtskärande.
Mm.
Och då bara tänker jag så här, ja men typ då någon med anorexi, det vi är inne och pratar, som inte har någon anhörig. Som, alltså det kan ju gå käpprätt åt helvete. För att alla läkare är inte bra, om jag nu får säga så.
Nej.
Eller inte lyhörd eller uppmärksamma eller så.
Mm.
Du måste ju liksom vara jätte...
Ja, ser du den problematiken också?
Nej, min upplevelse är att det är många anhöriga som är involverade och vill vara involverade på olika sätt. Så att det kanske är... Jag vet inte om det är olika. Men jag har nog aldrig... Alltså, nej,
min det är skönt att höra, att för jag har varit helt deppig efter det här. Jag bara, jag kan vara deras anhörig. Ja, alltså, så blir jag.
Nej, men jag vill ta hand om.
Ja, jag är ju sån verkligen ta hand om person.
Men tror inte ni att det här kan bottna i också så här, vad för problem man har med sin diagnos? Alltså, i princip alla sa ju till mig när jag skulle göra utredningen, så här, va? Du? ADHD? Nej, det kan du inte ha. Alltså kanske
så
ADD
vanligt.
Liksom.
Vet ni, det där är så
många
vanligt.
Föräldrar som inte förstår och du vet.
Men det är återigen äldre skolan, jag vill ju hålla fast vid det.
Och många brukar säga så här, klassiska arbetslivet är ju, va, men du kan väl inte ha ADHD, du som är så organiserad och strukturerad. Man kan vara jätteorganiserad och strukturerad och ändå ha ADHD.
Mm.
Och tvärtom. Alltså, så att det är ju...
Jag har faktiskt en som har sagt det, just när vi pratar om ärftlighet. Mm. Och bara, nej, från mig kan du inte komma i alla fall, för jag är ju projektledare. Du, alltså, jag har så lust att bara, det är just det där som skulle ändå kunna vara något ja. Som vi skulle kunna...
Vad roligt att du tar upp projektledare. Ja. För att jag brukar hålla föreläsningar där en, så här, typ en slogan är ju just om projektledare. Ja. Alltså att det kan mycket väl vara så att den som är den bästa projektledaren på arbetsplatsen som alla vänder sig till faktiskt kan vara den som har ADHD. Det vet vi inte. Nej. Jag brukar säga på mina föreläsningar att den vi minst anar skulle kunna vara den som har ADHD. Ja. Och så brukar jag säga att ja, men för jag ser ju inte på er att här står jag och pratar. Jag ser ju inte om det är någon som mer tänker på vad har hon på sig, vad ska jag äta till middag. Mm. För alla ser ut och nicka och lyssna och sådär.
Exakt. Ja. Och du har ju skrivit en bok om det här också ju. Med ja. Lotta Borlund.
Ja.
Som heter ADHD på jobbet, om forskning i hjärnan och strategier. Den är läst. Den är otrolig.
Ja, vad kul.
Men det här med att vara organiserad då, för det kan man ju absolut vara. Men har man större risk för att gå in i väggen eller bli utmattad om man har ADHD?
Ja, det finns det ju. Alltså, det man har sett är att det är större risk för att bli utmattad, utbränd. Att det är större risk för sjukskrivning. Mm. Eller också är det ju vanligare att många med ADHD till exempel byter jobb oftare.
Just det.
Det är ju vanligt, men det behöver inte bli så. Så det är det man behöver komma ihåg också. Det kan mycket väl vara så att med rätt förutsättningar och rätt miljö så behöver det, alltså kan det ju snarare vara så att man kan blomma ut och kanske vara den här absolut bästa medarbetaren som kan hamna i hyperfokus och verkligen få jättemycket gjort inom ett område man brinner för.
Mm. Jag kan verkligen känna det här med underliggande stressen. Alltså att jag är konstant stressad över att missa någonting. Alltså att det skulle kunna göra bara den grejen typ att jag gick in i väggen för jag är så jävla rädd för att missa något.
Berätta vad du gjorde i natt.
Jag kunde inte sova för att jag var så rädd att jag skulle alltså inte höra klockan.
Ja. Så hon sov inte. Hon skrev manus istället.
Ja, exakt.
Jag bara, sov människa, du kommer vakna.
Ja.
Okej, men två sista frågor då.
Ja.
Om man som arbetsgivare misstänker att någon i ens liksom, arbetslag, personalstyrka, har en NPF-diagnos. Men det är inte uttalat. Kan man ställa frågan rakt ut eller vad ska man göra?
Alltså den där frågan får jag så ofta. Och det kan ju vara ganska känsligt att ställa och säga så här, har du ADHD? Och så säger den personen, nej, vadå, uppfattas det som det? Alltså det kan landa fel. Jag brukar istället säga att egentligen behöver man inte påtala diagnosen. Däremot kan man ju säga olika symptom och saker som man har observerat som ligger i linje med ADHD. Att man kanske säger så här, jag märker att du har svårt att passa tider, ofta gör saker sista stund och att det blir svårt för dig att prioritera. Hur har du tänkt kring det här?
Ah, bra.
Alltså liksom sätta ord på dem. Och då kanske det är så att, och att som arbetsgivare visa att så här, här är det okej att vi funkar på olika sätt. Jag ser dig som jättevärdefull och att du har de här sakerna, det är en del. Alltså då öppnar man ju ändå för att den personen kanske själv kommer vilja berätta.
Bra tips.
Inte vara dömande helt enkelt.
Precis.
Utan mer.
Mm.
Och om man har ADHD då, där blir sista frågan, för sen måste vi tyvärr runda av. Jag har en miljard frågor till.
Men jag med. Men det du får komma tillbaka.
Ja, det ska jag göra.
Men nu kör vi då. Vad kan man förvänta sig för stöd av sin arbetsgivare om man har ADHD?
Ja, men arbetsgivare har ju då enligt lag ansvar för att se till att varje medarbetare mår och fungerar bra på arbetsplatsen och kan utföra sina arbetsuppgifter. Det skulle då kunna innebära olika individuella insatser. Men utifrån vad som är möjligt. Alltså jag kan ju inte som arbetsgivare bygga om ett helt kontor bara för att min medarbetare behöver enskilt rum.
Just det.
Men det skulle kunna vara så att är det möjligt så är det jättebra med flexibilitet. Vi vet att många har svårt att komma upp på morgonen eller att man kanske behöver vila på eftermiddagen och att man kanske funkar och jobbar bättre på kvällen. Så flexibilitet brukar vara bra. Det kan ju också vara att jobba med ett öppet landskap. Då vet ju ni att många med ADHD tar in jättemycket intryck. Varenda sinnesstämning, varenda rörelse, varenda ljud.
Ja, därför lyssnar på musik jämt.
Exakt. Mm. Och då kanske det är så att öppet landskap kan vara jätteutmanande för den här personen. Och är det då möjligt att kunna gå undan i ett rum eller använda hörselkåpor eller ni vet så här.
Sitta med ryggen emot.
Ja, precis.
Ja, välja plats. Jag tänkte precis på det. Sitta typ i en hörnplats längst ner och sitta i mitten så man har folk runt om överallt.
Exakt.
Eller? Exakt. Ja. Och kan man som arbetsgivare få stöd alltså rent ekonomiskt eller fysiskt, alltså säg att jag har ADHD i och för sig så jag behöver inte ta det som
ADHD.
Jag ska inventera
alla
våra produkter någonstans på ett lager. Kan man som arbetsgivare få stöd och hjälp av liksom länet man bor i där, att avlasta med till exempel just inventering, att någon annan kommer in och man får ekonomiskt liksom bidra för det av staten på något sätt.
Nej, men alltså jag vet inte riktigt hur sånt funkar. Det brukar ofta kuratorer jobba med. Mm. Men jag tror alltså om man kan söka visst form av bidrag kanske. Men det ska jag säga att jag har faktiskt inget bra svar på det.
Nej.
Så det var min sista fråga. Har du ett svar på den? Nej, men nej, jag tror faktiskt inte att det finns något så här utbrett att man kan söka, men kanske, jag vet inte.
Ja. Jag måste bara få sista här innan. Nej, men jag bara tänker, vi måste ju, du pratar ju om ditt team och din klinik, höll jag på att säga. Det är det ju inte. Eller vad är det?
Ja, jo, klinik.
Ja, det är det.
Eller mottagning.
Vart är det? Ja, hur kan man höra av sig till dig?
Var hittar man dig?
Ja. Jag kan ju tänka mig att alla kommer vilja ha dig som psykolog efter det här. Jag vill att jag ska byta.
Ja. Jag signar upp mig.
Får du börja? Ja. Nej, men jag jobbar ju på Smart Psykiatri som verksamhetschef där och psykolog.
Ja.
Och det ligger i Mörby. Men vill man nå mig så kan man ju skriva till mig på Instagram på Martina Nelson. Och så kan jag guida rätt.
Och du har ju en hemsida. Martina Nelson.
Ja, precis. MartinaNelson.se. Och sen kan man också, så där kan man absolut skriva till mig. Eller också kontakta smartpsykiatri.se.
Och snälla, läs Martinas böcker.
Ja.
Det ska till och med jag göra, som aldrig läser.
Jag är så taggad. Nej, på, eller vi båda är det, på
den
nästa bok.
Den ska jag läsa. Alltså det kommer ske.
Som jag fan har sett. Men alltså, tack snälla för att du kom hit idag.
Ja, tack, det har varit jätteroligt att komma hit verkligen.
Så kul.
Och höra om hur era liv liksom fungerar.
Eller icke fungerar.
Nej, men just det här ämnet är ju så viktigt och det är så många som berörs. Det, är ju, det visar sig ganska tydligt, så här, ja, men vuxna 300 har ADHD brukar man säga. Och runt om finns många anhöriga, kollegor, chefer, barn. Ja. Så att det påverkar ju många. Så att det är viktigt.
Verkligen.
Ja, tack så mycket.
Snälla, men tack snälla hit. Martina. Ja,
tack.
Vi ses igen på måndag allihopa. Och vet ni vilka ni har lyssnat på?
Nej, just det.
Ni har lyssnat på Inga Beige Morsor med mig, Melina Kriborn.
Mig, Elena Lövgren.
Och Martina Nelson.
Ja! Puss och kram.
Hej då.
Hej då.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.